This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ja, då är vi tillbaka med ett till avsnitt av DIF-podden där vi ska snacka lite hockey och frid och fröjd i Djurgården. Såklart, trea mot Hästen, en trea mot Björklöven och ett klassnyförvärv idag. Men vi ska väl dissekera det här som vanligt och med mig har jag som vanligt. Jonas, hur är läget med dig?
Jo, det är bara bra. Jag har nyligen fått se Djurgården fotboll. Massakera Sundsvall i alla fall och åtminstone säkra Europaspel där, så det är ju lite trevligt.
Jäkla stämningshöjare, hur man hanterar vardagen kan man väl inte säga. Det känns ju som att vi höll på att tappa allt hur händerna där för någon vecka sedan bara, men skönt att ha det säkert.
Vi var ju på väg ner i källan där det även, eller grottan där det även regnar inne i grottan som Tony nämnde häromdagen i podden. Så att, men vi klarade oss ut därifrån med ficklampa och karta och kompass.
Mm. Hockeyn däremot, där ser det ju annorlunda ut. Eller ja.
Också. Ja, det ser väl ändå helt okej ut. Det är... Ja. Vi ska inte gnälla allt för mycket. Det tycker jag inte.
Vi kan inte riktigt kalla oss ledare eftersom vi har sämre målskillnad än Modo, men vi ligger ändå två efter 10 matcher.
Vi gör ju det faktiskt, och det är ju definitivt något trevligt att ha med sig i bakfickan. Liksom så. Vi kommer ju ganska snart gå in i en ganska tuff period, man ska säga, med mycket matcher på kort tid innan det blir ett litet, ja, men ett litet uppehåll i alla fall, så att det är bara bra att vi har den här poängkudden, om man säger så.
Vi var ju lite positiva senast efter ett par insatser i rad som vi gillade. Där vi åtminstone liksom lyckades mot Västervik och Västerås lyckades vi skärpa till defensiven något och minimera motståndarnas antal målchanser och framförallt skott inom skottsektorn. Då. Men... tyvärr ett litet återfall mot Vita Hästen får man säga. Där är det väl riktigt dåliga i spel 5-5 i 60 minuter får man säga.
Ja, det var ett steg tillbaka tyvärr. Vi pratade ju precis om att vi hade hoppats på att vi skulle kunna ta med oss det här lite, ja, men lite säkrare i spelet och kunna försöka bygga upp offensiven lite grann, och det lyckas vi ju inte riktigt med mot Vita Hästen. Det gör vi ju faktiskt inte. Vi var absolut inte överkörda på något sätt på samma sätt som vi var när vi mötte Kristianstad borta. Men det är helt klart ett fanns ett par likhetstecken ändå med den matchen, kan jag tycka, i spelet 5-5 och sen hur vi ändå vinner matchen i slutändan.
Ja, vi gör ju mål i båda våra första powerplay och har ju då en 2-0-kudde att gå på. Och ja, alltså Lindbom har ju en till match som är på den nivån vi börjar i princip förvänta oss att han ska vara på. Han räddar 25 av 26 skott och vinner ju matchen åt oss, så att säga. Men om man ska snacka om spelarnas eller utspelarnas prestation, så ja, spel 5-5 är ju dåligt. Vita hästen har fler målchanser än oss och fler skott och hela den biten, men powerplay tar ju ändå ett steg tillbaka i målgörande riktning igen i alla fall.
Ja, det var ju, det kom jag på nu, att det var ju faktiskt någonting som vi önskade, att vi skulle få se ett powerplay som börjar producera igen, för att vi hade ju inte gjort mål på 3 matcher i rad i powerplay innan den här matchen, och nu får vi ju faktiskt mål på 2 utav båda våra powerplay. Så det var ju väldigt glädjande, och vi fick dessutom se ett powerplay-mål med skytte med klubban utåt banan när Noah Östlund satte första pucken. Och det var väl glädjande såklart, men vi kommer väl fortsätta spela så emellanåt i alla fall. Alltså jag kan väl känna sig att jag var ju lite inne på det. Jag har väl inget större problem med det, att man provar lite grann om man vill utveckla powerplay-spelet. Det är väl helt rätt liksom, så att det ska inte vara absolut för lättläst. Så att ja, men då det är väl ändå positivt att vi fick en ordentlig utdelning mot Vita Hästen i powerplay.
Men överlag är ju inte det en match som det var ett steg tillbaka spelmässigt, tyvärr. Vi löser i tredje, Victor Nilsson sätter en 3-1 puck där och Carl Lindbom håller tätt matchen ut, så att då tar vi en 3 även om det kanske inte var vår bästa match liksom. Men sen väntade ju ett tungviktsmöte, får man väl säga, mot Björklöven, de som har tippats vara seriens två bästa lag, vi och Björklöven. Och där var man ju väldigt, väldigt nyfiken på hur vi skulle stå upp, för Björklöven är ju ett lag som jag vet att de själva är inte särskilt nöjda med sin säsong hittills, men de är ju inte dåliga. De är ett av lagen som släpper till minst antal skott i serien, de skjuter mest i serien överlägset, så att det är, även om de inte är nöjda med sitt poängantal, så tycker väl jag att de ser väldigt, väldigt bra ut.
Ja, alltså de har ju, framförallt så har de ju skakat fram ett par nya transatlanter där som spottar in poäng i Kilke bland annat och Scott Pooley. Han är ju duktig på det där, Per Kente, och hitta spelare som producerar ganska omgående också. Så att det är, de har ju en styrka där uppe helt klart i värvningsarbetet, så är det ju. Det här var ju en match där vi gick ju in i den matchen ganska rejält skadeskjutna faktiskt.
Ja, vi tappade ju Kevin Karlsson tidigare och Ludvig Hedström i matchen innan här, och sen så kom det ju besked här att Marcus Krieger, som vi vet nu, att det handlade om en sjukdom och inte var med. Så där var vi 3 gubbar kort, vilket inte har varit någon standard för oss innan.
Nej, vi har ju varit väldigt beskonade från sånt. Alltså, vi har ju kört runt på 6-7 gubbar och 12 stycken forwards, eller ja, 13 blev sen då när David Blomgren faktiskt cementerade sig i seniortruppen. Så att vi har ju varit väldigt, väldigt känsliga för såna här saker, men har ju klarat oss fram tills den här matchen. Så att jag var nog inställd på en ganska tuff match och inte speciellt många poäng till Stockholm i den här fighten faktiskt.
Det är intressant att vi med krigets bortfall valde att ändå hålla alla kedjor intakt och bara slänga in David Blomgren i första kedjan och flytta John Norman till centern för att hålla de andra kedjorna intakt, så att säga. Det var väl lite förvånande, men var det bra eller dåligt egentligen? Jag vet inte.
Alltså jag gillar ju det. Jag har varit inne på det förut, att jag tycker ju om att man inte försöker göra allt för stora ingrepp i övriga formationer, utan man försöker hålla
sig. Och det fungerar är ju brasklappen då.
Vad sa du?
Alltså om de andra formationerna har funkat bra är ju
brasklappen. Ja, absolut. Alltså,
det är ju,
Självfallet, men det är ju också så att vissa, alltså, formationer måste ju kunna få lite tid för att bygga relationer och så liksom. Så att, och det, de har inte varit så överdrivet långlivade, de formationerna, innan den här matchen. Så att jag gillar ändå det, att man faktiskt bara petar in en spelare i den vakanta platsen eller i den vakanta kedjan. Så att det fanns ju spelare som har gjort det bra. Doug Blomgren har gjort det bra på försäsongen och i inledningen utav serien, tycker jag faktiskt. Han har ju visat att han kan hålla upp ett seniorspel. Så att jag tyckte ändå att det var bra. Det var ett bra beslut före matchen.
Ja, mitt intryck i den här matchen är att vi är ganska blåsta av banan första två perioderna. Och sen så är vi jättebra i tredje. Men, och det var ju det man inte ville se, liksom, att vi inte hänger med mot ett riktigt topplag i serien. Men hur kände du?
Ja, alltså, det var väl min känsla först när jag tittade också. Sen har jag ju sett nästan halva matchen igen. Och jag kan väl känna lite grann så här, att det här är ju en match, det var väldigt högt tempo i den. Den påminner på så sätt lite grann om Västerås-matchen, fast det var lite mer välspelat i den här matchen. Och när tempot blir så här högt, så var jag ju lite orolig för att nu kommer ju liksom våra brister i egen zon, alltså det här osynket som vi har, de problemen vi har, vi kommer ju liksom bli dubbelt så hårt straffade nu, att vi kommer ju sprida puckar omkring oss, och ett lite mer samspelt Björklöven kommer ju kapitalisera rejält på det. Men jag tycker inte att de gör det riktigt, utan att absolut, de har ett övertag, och tittar man i skottstatistiken drygt halvvägt in i matchen, så är det kanske framförallt så att de har det här stora övertaget skottmässigt tack vare ett powerplay som de har i första perioden, där de fullständigt bombar sönder Lindbom i kassen. De hittar in i slottet 4-5 gånger i ett och samma powerplay med kvalitativa chanser faktiskt. Men det som sker sen, när de liksom inte riktigt, de klarar inte riktigt av att dra ifrån Björklöven, känner jag, utan att när vi väl kommer in i tredje perioden och vi hittar någon form av stäm, och tempot fortsatt är lika högt som det var innan, då tycker jag att vi klarar av det mycket bättre än vad de gjorde, och på helt, alltså, vi kör ju över dem i en större utsträckning än vad de kör över oss i de andra två perioderna, när vi har hittat vårt flyt, det flytet som de hade innan. Och det tror jag att det kan vara så enkelt som att det är liksom en lite högre skicklighetsgrad helt enkelt hos Djurgården i det här fallet, som gör att vi kan vara så pass mycket bättre när det flyter på för oss än vad det gjorde för Björklöven. Så att, alltså, jag tyckte ändå att det var ganska positivt att vi klarade av det här tempot utan att, ja, men göra bort oss allt för mycket helt enkelt. Och, så att, ja, jag var ganska positiv faktiskt efter matchen ändå, och i synnerhet nu när jag har sett lite mer utav det.
Ja, alltså, tredje perioden här är väl den bästa perioden vi gjort i år, och det kan vi ju säga utan att ens ta motståndet i beaktning. Vi har ju knappt haft någon period i år där vi har dominerat från start till mål. Men det hade vi ju här. Och att det just kom mot Björklöven, det var ju väldigt bra för ens, liksom, vad ska man säga, självkänsla just nu. Och det tror jag var viktigt för laget också. Ja, alltså, ja. Jag tyckte inte att 2-2 var väl kanske inte rimligt när vi gick in i tredje perioden. Vi får ju det här 2-2-målet lite från ingenstans när, ja, en konstig situation när de kommer 2-1 med killen utan klubba, sparka pucken till Johan Alm.
Ja, just det.
Som då snabbt tar sig ur zon och sätter upp Ludvig Rensfeldt, som sätter ett skott från en vinkel som Jonna Voutilainen nog ska ha. Men skottet är perfekt, då kan det bli så liksom. Så där kände man väl att vi hade lite flyt som kom undan med 2-2 efter två perioder. Men tredje perioden är ju jättebra liksom. Och det behövde man, som sagt. Ja, vi har ju den powerplay med Cameron Schilding som står på Kevin Karlssons plats i PP2. Snabbt 4-2 mål efter det. Lite intressant med hur vi hanterat. Vi har saknat Kevin Karlsson de här två matcherna. Då har vi gjort om i backparen lite. Och jag tycker väl att det syns att Kevin Karlsson saknats. För de två matcherna han har varit borta här, om vi räknar bort matcherna han klev av, så är det ändå 5 av 6 perioder när vi är sämre laget. Och Kevin Karlsson är ju oerhört nyttig i vårt spel vad det gäller att ta oss ur zon och in i anfallszon. Så där, han tycker jag väl att vi har saknat väldigt mycket. Men jag tycker ju om ändringen vi gjort i backparen på grund av Kevin Karlssons bortfall. Jag tycker att Johan Alm har ju blivit bättre av att spela med Kalle Odelius. Kalle Odelius var ju den som spelade med Kevin Karlsson. Och det intressanta med Kalle Odelius är att vem han än spelar med så verkar det backparet ha bäst siffror av de två som har spelat, alltså av de backarna som har spelat. Och så blev det ju även här när han bytte till att spela med Johan Alm. Så det är ju intressant. För att Alm är ju en back som haft väldigt dåliga siffror innan. Och då hamnade ju Cameron Schilding med att spela med den backen de förmodligen litar minst på, Alexander Falk. Så att det fick vi väl ganska positiv effekt av, eller?
Ja, det får man nog ändå säga. Jag tyckte ju att det backparet Alm och Delius var riktigt bra. Sen har vi ju sett att Ytterell och Arnesson har ju fungerat bra ihop, liksom så. De presterar på en ganska, ganska bra lägstanivå, måste jag säga. Schilling fick ju dra ett ganska tungt last tillsammans med Alexander Falk där. De hade ju lite bekymmer liksom så. Men sen var det ju också så att de körde ju ganska, alltså det var ju flera gånger i slutet på perioden så satte de ihop till exempel Alm och Schilling.
Mm.
Han körde ganska långt.
Liksom.
Ja, men precis. De körde över långa byten dessutom på Alm och Schilling mer än en gång. Kan ha varit tillfälligheter i och för sig, men det var flera gånger som de låg kvar på isen. Så över ett halvt byte till liksom.
Odelius har gjort ett bra jobb med att han har ju definitivt spelat så pass bra att han står före både Alexander Falk och Ludvig Hedström i liksom rangordningen. Och det trodde vi ju typ inte i början på säsongen. Men han lägger ju jävligt pyrt till att bli the odd man out så fort Stefan Elliott ansluter här om några veckor.
Ja, jag blir ju
han
lite...
spelar ju minst liksom.
Ja, han spelar ju minst.
Alltså, den enda backen som inte används i special teams. Precis. Jag är till och med lite orolig att det är han som hamnar på läktaren för att man vill ha en sjunde back som man kan slänga in i boxplay. För annars så måste ju... Ja, det får vi kanske ta då, men... Ja.
Det vet jag tusan, när vi har backarna sen som vi har så vet inte jag riktigt varför skulle man vilja ha det för.
Ja, men om Arnesson, Alm och Schilling kommer ju spela boxplay.
Ja.
Då behöver du ju en fjärde. De kommer inte spela Kevin Karlsson i boxplay. De har ju spelat Ytterell lite i boxplay. Så han verkar ju vara alternativ 5. Eller, jag menar, de kanske spelar Stefan Elliott i boxplay också, men ja. Jag hade ju inte haft något som helst problem med att spela Kalle Odelius i boxplay. Jag vet inte varför de inte vill prova det, men...
Ja, nej. Det är svårt att veta. Alltså, sen har... Hedström har gjort det väldigt bra i boxplay. Det har han faktiskt gjort. Jag kan tänka mig att han har ganska
Falk
bra...
Falk har ju inte varit ett uppenbart problem i boxplay, så som han har varit i 5-5 heller.
Nej.
För att jobbet är lite enklare. Det är lite...
Där har du ju grejen med Falk, att när han gjorde typ så här en eller två byten för ett par matcher sedan Almtuna till exempel, så spelade han ändå 4 minuter boxplay.
Ja.
Den matchen liksom så, för att man uppenbarligen tycker med att han gör det väldigt bra där, så att man vill spela in dem. Så att, ja, okej. Okay. Ja, jag kan väl hålla med om, när jag tänkte efter lite grann, den farhågan är ju inte helt ogrundad, det är den inte. Att man kanske vill ha en Hedström eller en Falk där som 7:a. För att man vill peta in honom som en fjärde back i boxplay.
den som man har som sjua vill man väl ha liksom någon specifik användning för, tänker jag. Liksom och inte någon... för min del hade det ju varit naturligt med Odelius för att han kan spela var som helst. I princip. Du sätter in honom där det behövs om någon blir skadad. Liksom, och det löser sig för att han är så pass allround. Men ja, för min del, jag hade ju inte petat honom alls. Han hade gått in bland sex backar. Så som det är. Men ja. Det lär vi inte få se med tanke på hur lite han har spelat hittills i jämförelse med till exempel Jonan.
När Björklöven gör 1-0 i lördags var det, så kom ju på en kontring, en 2-1. I sekvensen precis före så drar ju Odelius som en, alltså han drar ju som en avlöning rakt in i offensiv zon och i princip passerar puckföraren innan den spelet vänder och hamnar ju bakom motståndarens mål. Och det är ju liksom, han är ju ur position, eller hur man nu ska uttrycka sig. Det beror helt på vad man har för instruktioner till backarna, hur de ska göra i sådana där lägen. Men man är ju lite orolig för att man ser det som en, ja, men ett junimisstag. Alltså någonting som hålls emot honom, att han kliver så pass högt i det läget och följer med i det anfallet i den omställningen. Som gör sen att det blir en 2-1 tillbaka. Och ja, slutligen sen ett mål då också på den situationen. Så att den är man ju lite orolig för att det ska hålla sig mot honom. En sån aktion eller den utgången av den aktionen.
Mm. Något annat, det var ju lite förvånande för min del att Carl Lindbom stod 2 matcher igen. Jag kände att det var ganska naturligt att spela Galaida mot Vita Hästen. Och sen Carl Lindbom i toppmatchen mot Björklöven. Men... de verkar ju ha helt enkelt bestämt sig för att ride the hot hand, som man säger. Målvakten som är steket får köra.
Tills, ja, de kör ju hårt på honom. Nu.
Tills det brister, så att säga. Eller brister, det låter som att han ska bli skadad. Men tills formen dippar igen. Liksom. Och det är väl fair enough. Vi lever ju ganska hårt på vårt målvaktsspel nu också. Så att... så får det bli. Vi får väl se hur det blir här framöver med... ja, vi har ju 3 matcher på 4 dagar. Med Mora på onsdagen, SSK fredagen och Hästen igen på lördagen. Och det vore ju konstigt om Lindbom stod 3 på 4 dagar igen.
Ja, det vore lite anmärkningsvärt faktiskt. Det tror jag väl inte att de gör. Jag tror att de petar in Galaida i någon av dem, säkert den i mitten. Där. Så att, men man kan ju påpeka att juniorkedjan tycker jag var... väldigt bra mot Björklöven. De
hade ju överlägset bäst KC-siffror, så att säga.
Ja, det var ju runt 80% eller något sånt där.
Ja. Vad är, ja, folk som lyssnar kanske inte är helt med på vad det innebär, men till exempel Liam Ögren var inne på isen. När Liam Ögren var inne på isen så hade vi 13 avslut framåt och 2 avslut bakåt. Alltså det är plus minus statistik vad det gäller skott.
I nummer är det lik. Är ett lika läge också, när man är lika många på isen.
Och det gäller inte bara skott på mål, utan det är avslut liksom.
Ja.
Så att det är helt enkelt för att ge en bild av vilka som har spelat mest i egen zon och vem som har spelat mest i anfallszon. Baserat på hur de har hanterat sina byten. Och där hade ju då Ögren, Östlund, Läckermäke var den enda kedjan som var riktigt positiv mot Björklöven.
Ja, alltså jag kan ju tycka liksom att formationen med Olle Liss och Rensfält och Fredrik Forsberg har egentligen inte varit alltså nu har ju de avgjort faktiskt matcher här nu, alltså Rensfält har ju gjort mål lite titt som tätt, vill jag på att säga. Han gjorde ju mål här nu senast och sen så gjorde de förvisso inga mål mot Vita Hästen, men innan dess så gjorde han ju mål mot nu tappade jag. Skitsamma. Jag tycker att de går lite trögt faktiskt. Jag tycker inte riktigt att de får igång något ordentligt spel. Det är lite tungrot. Och det är... igen. Jag vet inte om det har att göra med att Fredrik Forsberg kanske inte riktigt funkar där eller om det är någonting annat. En detalj jag har tänkt på är att en sån som Olle Liss, väldigt, väldigt ofta så ligger han sist kvar utav sina forward i sin formation. Alltså det är han, den som byter sist ganska ofta, känns det som. Det kanske inte riktigt stämmer, men det, känslan är att det är väldigt ofta Jonathan Lekkerimäki som får minst istid i juniorkedjan som kommer in efter dem. om någon anledning.
All right.
Ja, just det. Vet du vilken forward som spelade mest i numerärt lika läge mot Björklöven?
Ja, Emil Berglund sa
du. Har jag sagt det? Jaha, okej. Okay. Ja. Fan, vad tråkigt. Jag tyckte det var lite anmärkningsvärt.
Ja, för man ser ju honom som en fourthliner, men alltså, jag har ju inget emot att man har fyra kedjor som spelar ganska lika i 5-5, om man har den bredden, och det har vi ju. Så då kan det ju bli så. Det är inte med det egentligen, men jag stör mig fortfarande lite på att det blir i princip alltid juniorerna som spelar minst i 5-5.
Ja, jag håller med. De har ju petat in Emil Berglund också i slutet på ett par perioder och ett par sekvenser i matcherna som har varit liksom lite känsliga, när det känns som att de vill stänga ner lite grann, in med till exempel Ludvig Rensfeldt och John Orman. Jag tror till och med att de har spelat något tillfälle, inte nu senast då, men Kryger, Brodin och så in med Emil Berglund. Nu kan det vara så jag blandar ihop det, men jag vet att de har petat in honom i alla fall i någon av toppformationerna i slutet av några perioder också, så att han har fått något extra byte där liksom. Så man, det känns som att man litar ganska mycket på hans förmåga att stänga ner spelet faktiskt i egen zon.
Han tar liksom, vad säger man, responsible decisions liksom, att det inte blir någon junnemisstag så att säga.
Han är en av de forward som försöker ta sig ut ur zon kontrollerat med pucken minst i alla fall. Alltså han dumpar väldigt ofta eller bara rensar väldigt, väldigt ofta faktiskt. Alltså så att han tappar ju pucken ganska sällan i egen zon, ska tilläggas liksom så. Så där. Utan responsible decisions, absolut. Det tycker jag är en bra bild utav honom.
Då är dock Djurgården ett lag som försöker ta sig ur zon och in i zon med kontroll så mycket som möjligt. Ska sägas. Annars. Men fjärdekedjan har ju fått lite lyft sen Tim Södlund flyttades ner där. Jag har väl inget emot om vi försöker liksom jämna ut kedjorna där, att alla spelar. För det vi var oroliga för på försäsongen var att vi skulle ha tre kedjor som vi liksom var tokberoende av och sen en fjärde man knappt använde. För att vi inte riktigt visste nivån på typen Victor Nilsson och sådär. Men nu har ju ändå fjärde kedjan varit så pass bra att den har fått spela en hel del, och att då tycker jag nog att man kan. Då är det liksom inga skam att sätta en Tim Södlund i fjärde heller, för att han får ändå spela ganska mycket då, så att säga. Han spelade ju tredje mest den här matchen mot Löven till exempel. Sen om han är uppskriven i vad som heter fjärde, det spelar egentligen ingen roll.
Ja, Tim spelade ju lite grann med Norman och Brodin också.
Han spelade tredje mest i Even Strength, ska jag säga.
Precis, han fick biten där. Men jag håller med. De har ju helt klart jämnat ut spelet lite grann. Kanske inte få till supermycket mer avslut liksom så, men det är ju inte så att de fastnar i egen zon hela tiden. Det är verkligen inte. Utan
så tror jag fortfarande att det skulle bli bättre om Emil Berglund spelade center och Victor Nilsson ytterforward, men där verkar de ha bestämt sig för att det ska vara tvärtom. Nu har vi spelat 10 matcher. Vad kan man dra för slutsatser efter 10 matcher egentligen? Om vi bara tittar på till exempel skott framåt, där ligger vi 7:a. Nu har inte alla spelat 10 matcher, så att det är lite, och jag har inte orkat räkna om allas lag i snitt, så att säga. kan säga, men liksom ungefär. Skott framåt, där ligger vi mitt i serien. Skott i skottsektorn, också 7:a, mitt i serien. Defensiven, den börjar ju riktigt dåligt, men där har vi ju gått nog, vi ligger ju i bottenskiktet, men det är åtminstone 3 lag efter oss. Och vad gäller skottsektorn, samma sak där, bottenskiktet med 3 lag efter oss. Man måste ju ändå välja att säga att första 10 matcherna är ju en besvikelse spelmässigt.
Ja, men det är ju. Alltså, jag hade hoppats på att det skulle ha sett lite bättre ut.
Vi har så pass bra trupp att vi borde ligga topp 3 i bägge kategorierna. Liksom. Sen har vi inte bäst på allt, det kan vi köpa, men vi har så pass bra lag att vi ska vara helt klart det bästa laget i serien vad det gäller underliggande prestation, tycker jag.
Ja,
det där är vi en bra bit kvar till att vara fortfarande. Så att, vi får väl se. Vi får väl ta när vi har spelat 20 matcher, kanske jämför omgång 1-10 med omgång 11-20. Och se om vi har tagit de kliven vi vill i rätt riktning. För är vi bästa laget liksom från omgång 11 och framåt, då är det lätt att då kan man ju skita i vad som hände första 10 liksom, utan då mäter vi bara därifrån framöver så att säga, och om vart vi står. Det är ju fine.
Ja, då kan man ju bara glädjas över den poängskörden som vi har tagit i de matcherna där vi tycker att spelet inte har funkat 100 liksom.
Så. Däremot så om man tittar på så här PDO-siffran, det är siffran som man kanske är latast att titta på vad det gäller statistisk analys. Det är ju helt enkelt lagets räddningsprocent plus din skottprocent. För den borde ju bli ungefär 100, säger man. För det är ganska simpelt. Om räddningsprocenten i ligan har varit 92%, då har skottprocenten varit 8%.
Det är, ja, de hänger ihop.
Så blir liksom. Det ju. Om man räknar in hela ligan. Och därför tittar man ju då på vilka lag som har en kombinerad räddningsprocent och skottprocent som har gått över 100, som då har haft lite mycket stolpe in eller dylikt, eller tvärtom, klart under 100. Där har vi faktiskt bara 102. Det är 3 lag som har bättre PDO. Och det är ju för att vi har ju, visst, vi har näst bäst räddningsprocent, men vi har ju en skottprocent framåt som är i bottenskiktet faktiskt. Där har vi inte haft särskilt bra utdelning. Där har vi kanske till och med haft lite oflyt då. För vår offensiv, som vi sa, är väl någonstans i något mittenskikt. Men vi har ju inte gjort så pass, vi borde kanske ha gjort fler mål i 5-5 egentligen.
Ja, nej men precis. Så att jag har kikat lite grann på det där också. Och
det naturliga är ju att vårt målvaktsspel kommer droppa av lite, men att vi kommer inte fortsätta skjuta 6%. Det vill säga att motståndarmålvakterna ska vara 94% igen när de möter oss hela tiden. Utan det, vi kommer ju ha någon sån här match där vi vinner med 6-1 eller 5-1 efter varann. Och så. De matcherna har vi inte haft så att säga.
Nej, de
där
har
liksom
vi
bara rinner iväg en död match och så vidare.
Precis.
Det är ganska vanligt.
När man skjuter 15-20% liksom sådär. Så det har vi ju inte haft än. Så att, nej, men det, som sagt, jag tycker också att där är liksom ingenting att vara speciellt orolig över. Jag menar, hade man suttit på en PDO på 105-106% eller något sånt där, då har man liksom bara, då är det bara sitta och vänta på att nu det kommer droppa och resultaten definitivt kommer att grina emot den liksom så. Så att, ja.
Modo har ju högst PDO i serien. Det är för att de skjuter ju makalösa 13,2%. Alltså deras motstånd och målvakter är liksom 87% det. Och det här är ju då i even strength ska sägas. Det är inte hållbart.
Nej, precis. Det kommer ju att droppa liksom sådär. Så att det...
Ska vi gå vidare då till något annat? Vi har ju ett stundade derby där AI kommer ganska sent vars.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi meddelade att det inte blir någon borta publik. Men idag ändrade de sig efter påtryckningar från hela
alla
supporters Sverige, kan man väl säga, att det blir publik. Och men jag vet inte, alltså om jag var AIK så hade det varit lite så här röd flagga kring vilka som styr min hockeyförening egentligen.
Verkligen.
Om man liksom känner att man inte kan arrangera ett evenemang med, som är fullsatt med två klackar, då kanske man ska låta någon annan styra den här sektionen av AIK, så att säga, framöver. Så hade jag tänkt om jag var supporter eller om jag satt i styrelsen, att liksom bara, vad har vi för tjänstemän som rattar föreningen egentligen, som tycker att det är ett problem att oj, nu kan man match bli fullsatt, hur fan ska vi lösa det? Alltså liksom,
ja, det är fy fan vad hemskt. Ja, men det har väl inte, det har inte de varit med på, varit med om på ett tag, så det kanske är förståeligt. Vi kanske ska inte vara för hårda där. Men ja, det är skönt att det är ett beslut som blev reverserat i alla fall.
Så ja, att, verkligen. Nu till något roligare då. Vi surrade ju lite Linus Klasen förra veckan. Men idag blev det ju då officiellt att Linus Klasen har skrivit på för Djurgården. Och här finns det ju ganska mycket att säga om honom. Först och främst får man ju credda KG Soppe som löser den här värvningen. Det är ju lite KG att göra såna här grejer. Att förra gången han var sportchef och den här gången att få liksom in namn som på något sätt känns omöjliga. Att han liksom
ja,
ändå går dit och försöker med något som inte borde vara möjligt. Jag menar, förra gången han var här
en
så...
En bra USP att ha ändå.
Alltså, ja,
får man väl ändå säga.
Vem går ens på Linus Klasen i sommar när han liksom har ett långt kontrakt i Schweiz?
Nej, precis.
Och liksom petar och undersöker, går det här att vill, så kanske vi löser det liksom. För han var ju så lite när han var sportchef förra gången också att, och nu i vintras, att han försöker få hit Patrik Thoresen trots att han har kontrakt i Norge. Han löser Erik Jelina som liksom är en, har en roll i Rögle och dessutom är klar för en annan klubb till nästa säsong. Och ändå liksom löser det. Och förra vändan när han var här så då lyckades han ju ta Linus Hultström från Leksand när Djurgården knappast var liksom något toppalternativ i svensk hockey. Och likadant med att han tidigt löste liksom Tommy Sallinen som då var otroligt hypad i Leksand. Sen dalade hans karriär lite grann, men det har ju varit lite KGs grej. Jag tror att det har hänt lite för många gånger för att det ska vara någon så här slump att det bara ramlar honom i knäna allt för ofta. Typ en Stefan Elliott nu som ja, som jag fattar den som, han skrev ju i Tjeckien där och sen så tog de in en tränare som inte kunde engelska, som inte ville ha några importer och så blev han tillgänglig. Så att, han landade väl lite i knät på KG kanske, men det har ändå hänt ett par gånger nu att det är nog ingen slump att han ändå lyckas med de här grejerna, eller?
Nej, alltså jag tänker ju samma sak. Alltså han har ju någonting som gör helt enkelt att han lyckas vinna ett förtroende hos spelarna han går på helt enkelt. Sen är det klart att beroende på vilken hur stort lönekuvertet kan vara i förhållande till konkurrenterna i samma serie och så vidare. Det är klart att det spelar in också. Alltså så, men det är ju många som vittnar om att KG har ett sätt. Alltså att, jag menar, att tala med spelare och lyckas skapa relationer som är väldigt, väldigt starkt liksom så. Och att det är en egenskap som får honom att sticka ut lite grann i sportchefs Sverige. Så att ja, det ska vara väldigt glada över att vi har KG-organisationen.
Han slänger dock upp ett 3-årskontrakt till 36 år i Linus Klasen här. Vad tycker du om det?
Till att börja med så kan det ju vara hur mycket klausuler som helst. Det kan ju vara en 1+2 till exempel. Alltså att det finns en möjlighet att bryta kontraktet om vi inte går upp första året. Så att alltså bara när man börjar grotta sig in i de här klausuljungeln som ändå finns inom hockeyn så är det så lätt att fastna där och liksom ha svårt att döma utifrån kontraktslängd, kan jag känna. Men jag tror väl annars så här också att Linus Klasen är den sån typ av spelare som kan spela ganska länge ändå, spela hockey liksom sådär, för att han är inte så överdrivet beroende av en väl fungerande fysik. Nu vet jag i och för sig hur det där lät, men alltså han lever ju väldigt mycket på teknik och på sin spelförståelse, och det är ju liksom inte någonting som bara det försvinner ju inte riktigt över en natt, om man säger så. Så att jag har inga större problem faktiskt med att det är ett treårskontrakt på en spelare som Linus Klasen.
Alltså, om han vill sluta om 1,5 år, då gör han ju det.
Ja, men precis. Verkligen.
Det enda det här försäkrar är väl att han spelar karriären ut i Djurgården.
Ja.
Om vi jämför med vår förra sportchef Jocke Eriksson, så tror inte jag att han hade slängt upp ett 3-årskontrakt till en 36-årig Linus Klasen nu, på gott och ont. Jag tycker nog med skit har kastats på Jocke Eriksson. Han gjorde väldigt, väldigt mycket bra för Djurgården under många år också, men sen så blev avslutet inte så lyckligt. Men det är ändå två olika approaches där, att när ett namn här dyker upp av Linus Klasens kvalitet, då slänger man upp vad som krävs för att han ska signa. Medan jag tror att Jocke var lite mer försiktig om att äventyra liksom föreningens ekonomi och ta en risk med att ha en dyr spelare i den åldern på ett kontrakt om 2 år. Liksom lite mera riskanalys på det sättet. På gott och ont, så att säga. Men här så tycker jag väl, alltså, Linus Klasen är ju egentligen för bra för att gå till Hockeyallsvenskan. Och jag har ju inte... Jag såg att SSKs sportchef uttalade sig och sa att vi inte kunde vara med och konkurrera för att det var för mycket pengar. Men Linus Klasen, han ska ju ha mycket pengar. Det är liksom, han är ju så pass bra att det är en spelare man ska slanta upp för om han blir tillgänglig.
Och så är det.
Så det, jag har inget problem med att vi lastar på här för att få in en spelare av den kalibern, kan man lugnt säga. Du har ju försökt gräva lite i Linus Klasens senaste säsonger. Vad har du hittat om honom då?
Ja, det blir ju lite grann och koka soppa på spik, höll jag på att säga. Det finns ju inte jättemycket siffror. Det är inte så lätt att hitta några underliggande siffror i schweiziska andra ligan. Men jag började ju med att kika lite grann hans senaste säsong i Sverige, säsongen 2021 i Luleå då. Och då gjorde han ju 42 poäng på 50 matcher, och det som stack ut då var ju kanske framförallt att han 26 utav de 42 poängen gjorde han ju powerplay. Och då tänkte man ju direkt liksom sådär att är det liksom en...
Man är ju naturligt skeptisk mot spelare vars produktion tiltar mer och mer åt powerplay ju äldre man blir, att man inte riktigt håller uppe nivån i 5-5 längre.
Precis. Men då börjar jag ju tänka liksom så här, men hur har Luleå spelats de senaste åren? Alltså de spelar ju extremt tillknäppt i spelet 5-5. Det händer ju liksom nästan ingenting. Det är ju väldigt svårt för...
Är känt Sveriges tråkigaste hockeylag är väl?
Ja, men så är det ju. Alltså det är liksom, alltså, jag gillar ju sättet Luleå spelar, för jag gillar ju den typen liksom så där, att man har liksom det i sig i sitt spelsystem, att man klarar av att spela på det sättet liksom så. Men en spelare som Linus Klasen kommer då inte göra 40 poäng i numerärt lika läge i ett sånt spelsystem. Och det gjorde han ju uppenbarligen inte. Han gjorde ju bara 16 poäng då i numerärt lika läge den säsongen. Sen så flyttade han då till Schweiz och den schweiziska andra ligan till IHC Visp. Och där börjar det hända lite grejer. Och det finns inte så överdrivet mycket mer siffror att titta på där. Men han gjorde då, nu ska vi se här nu, 57 poäng på 43 matcher i grundserien i säsongen 21-22 i Visp. Och det var enbart 24 utav de poängen var i powerplay. Så att då blir det ju liksom en övervikt i numerärt lika läge. Och framförallt så är det ju så att av de här 39 assisten som han hade, så var ju 27 stycken var ju första assist också. Så att det var ju direkt...
Jag älskar när det finns data på vad som är, alltså när det finns statistik på vad som var första och andra assist, för det avslöjar ändå en del.
Det gör det faktiskt.
Det bara inte, eller så här, alla assist är ju bra, då jag var delaktig i målen, men det blir ganska tydligt om man typ tittar på NHL och sånt där, på vissa kedjor, vem är det som slår, vem är det som gör minst mål eller första assist, vem är det som är tredje länken så att säga, vem är det som, vilka två är det som driver det mest och vem är det som är trea, för nästan alla kedjor har ju någon sån liksom, det är sällan det är tre elitspelare i en och samma kedja, och så att, mycket första assist är alltid bra liksom.
Ja, men precis. Det helt klart. Och sen så den här säsongen har jag bara spelat 8 matcher tror jag, och gjorde väl 12 poäng, och det var inte heller någon övervikt på powerplay poäng då heller, så att det känns ju som att det finns ju i honom där, om han hamnar i rätt system liksom, trots hans ålder. Så att
skjuter mycket också.
Sjukt förvånansvärt mycket faktiskt. Ja, men
man har ju en bild av honom som en playmaker liksom, men varje år så tittar man på hans game log, så är det liksom 3 skott på mål, 3 skott, 3 skott, 3 skott, 5 skott, 1 skott, 5 skott, 4 skott. Alltså det är aktivt liksom. Det är inte, ja, det är mycket offensiva aktioner så att säga.
Alltså, Linus Klasen är ju, om man tittar på en europeisk nivå, så är han ju kanske sin generations, eller åtminstone en av de bästa offensiva forwardsarna som, alltså som har spelat i sin generation i Europa, ska tilläggas liksom, så, så där, som har varit kvar i Europa. Det är ju inget snack om saken. Den lägsta nivån.
Det
finns en
del KL-ryssar kanske som
ja, det,
säger om det. Men,
ja, självklart. Men alltså, han är ju helt klart, han är ju där uppe liksom så, som en av de främsta, absolut.
KG säger ju att han väntas bli spelklart i helgen. Jag hoppas att han menar sent fredag kväll mot SSK och inte tidigt lördag mot Vita Hästen. Ja. Det vore ju kul om hans debut är SSK borta också, med sin historik med SSK. Även om det känns lite passé. Han har spelat i Malmö och i Luleå som dess, och mest associerad med Luleå såklart. Men man vill ju ha in honom så snabbt som möjligt. Men vad innebär det här för resten av laget då? Vart ska vi peta in honom? Ska han spela höger forward, vänster forward, och med vad för typer ska han spela? En sak som är given är ju att Noah Östlunds position på höger wallen i powerplay ryker ju av världens väg.
Ja, det lär
i första powerplay.
Så att säga. I första powerplay, precis.
Det är ju Linus Klasens slott verkligen. Alltså där ska han spela på höger sidan i powerplay. Det är ingen snack, och det är där vi har spelarna som är lättast att peta i powerplay också, för vi kommer ju inte peta bort Kryger eller Brodin eller Liss. Nej. Eller den som står på blå, utan väldigt naturligt Noah Östlund som får flytta på sig där och förhoppningsvis ändå gå in i andra PP istället för Tim Södlund, om jag får bestämma. Men
ja, det återstår ju att se. Jag är lite nyfiken på det faktiskt. Jag kan tänka mig att man kan vara ganska nöjd med Tim Söderlund, för att han är väldigt bra på att föra in pucken i powerplay. Men har ju såklart inte riktigt samma speluppläggande egenskaper, kan jag känna, som Noah Östlund. Även om det är så att Tim Söderlund, han lägger upp ganska mycket högkvalitativa chanser i spelet. Kanske inte så mycket powerplay, men annars i spelet har han gjort det. Så att,
man ska inte behöva använda någon i powerplay bara för man är bra på att föra in pucken. Alltså det ska man klara i 5-4 oavsett vilka
typer. Ja, det ska man. Det är absolut. Men jag kan tänka mig att man värderar det lite grann.
Ja, visst. Men sen Södlund är ju också, för min del hade han varit en sån kille man kanske kan slänga in i powerplay om det har liksom låst sig några gånger. Så att man åtminstone kommer in i zon, och sen tar man det väl därifrån liksom. Men för min del är inte han en powerplay-spelare, för att han har inte han tar inte till smarta beslut liksom.
Noah Östlund har ju faktiskt producerat mer i powerplay också än vad, alltså,
ja, han är en naturlig powerplay-spelare.
Han har ju visat framfötterna där, så att det borde väl rimligtvis bli så att Noah Östlund får ta Tim Söderlunds plats där i powerplay 2, skulle jag tro.
Men Linus Klasen då, i 5-5?
Ja, i 5-5. Ja, nu
tycker jag ändå att vi har ett läge att göra om ordentligt och sätta 4 kedjor framöver som liksom ska rulla. För jag tycker det vi har försökt med att sätta upp Norman med Kryger och Brodin, det har ju inte fungerat. Och det finns ju inget syfte med att spela dina, så att säga, 3 bästa forwards ihop om du inte skapar någon form av positiv effekt på att sätta en superkedja, så att säga. Så att
Nej, de har ju inte gjort. De spelade ju tre matcher och har inte gjort någonting. Alltså de har inte gjort något mål så. Mm. Det blev ett mål nu senast, men det var ju när de spelade ju Tim Söderlund där med Norman och med Brodin till exempel på någon halvkontring som men eller halvkontring, det var ju i princip ett friläge för Tim Söderlund som Brodin slog in. Men de har inte, nej alltså de har inte riktigt varit den effekten. Absolut, de har varit jättetäta bakåt, de har lyckats få lite tryck, men de har inte skapat super mycket liksom sådär.
Nej, alltså man kan ju vara jättebra utan att göra mål 3-4 matcher, så
ja,
är det ju.
Ja, ja, sen kan du ju släppa liksom sådär.
Ja,
så
det. Men det har inte, jag har inte fått den effekten vi önskade faktiskt, tycker jag. Så att jag har inget emot om Norman får återgå till center igen och skapa det här centerdjupet för oss som vi har haft. Men då måste ju juniorkedjan brytas upp med att Östlund petas ut på en kant någonstans igen. Och det vet jag inte om jag vill, för de har ju funkat bra verkligen.
Hur ska du ha? Äta kakan? Spara kakan?
Är det liksom så jävla kontroversiellt om man petar ner någon av våra centra medspelare med Berglund och Söderlund i fjärde då? För den spelar ju mycket också.
Ja, eller nej, det är det väl inte. Jag tror inte det.
Så Victor tror... Nilsson blir 13:e gubbe så att säga.
Ja, jag förstår. Jag tror att det som kommer att ske är att Fredrik Forsberg får sätta sig på läktaren igen, och jag tror att Linus Klasen går in tillsammans med Rensfeldt och Liss.
Ska sägas då, vi fick en skaderapport här av Schumacher att Kevin Karlsson, alla är tillbaka helt enkelt till onsdag, så att inklusive Marcus Kryger. Så att hur skulle vi sätta line-upen då med Linus Klasen med? Nu är inte han med på onsdag mot Mora, men skitsamma.
Men nu pratar vi Linus Klasen, och det är roligt att hålla på bollar lite kedja sådär. Men alltså jag tror ju att man kommer göra så. Jag tror att man kommer hålla Norman, Kryger och Brodin intakt. Så tror jag att man kommer att flytta ut Fredrik Forsberg och sätta in Linus Klasen tillsammans med Rensfeldt och Olle Liss. Sen tror jag att juniorkedjan blir intakt, och sen så tror jag också att fjärde kedjan blir intakt på det sättet som den satt ut. Jag har en känsla av att Linus Klasen var klar ett tag, och jag tror att man ville prova lite grann med att köra de övriga formationerna som de har sett ut, för att man helt enkelt har tänkt sig Klasen där i den positionen. Det är min känsla bara. Jag vet inte om jag vill göra så. Jag skulle nog ha satt Klasen tillsammans med Brodin och Kryger, och sen hade jag nog bara flyttat ner Norman tillsammans med Rensfeldt och Liss, och sen haft 3 och 4 intakt. Så hade nog jag velat gjort.
Måste Kryger och Brodin spela ihop? Har det varit så bra liksom?
Ja, jag tycker att de funkar bra ihop. Jag tycker att de ska spela ihop. Faktiskt, jag ser ingen anledning på att sära på.
Men då hade du spelat Klasen på vänster forwarden?
Ja, det hade jag gjort. Nu vet jag att när man kikade lite grann på hans skottkarta för senaste 2 säsongerna i Visp då, så har han ju uppenbarligen spelat på höger sida på right wing då. Alltså, ja men på fel sida för en leftare helt enkelt. Och så att...
Det
kan vara att man har skiftat där bara liksom så, men
ska man som coach bara bestämma här, eller om man får in en spelare av Klasens liksom kvalitet, ska man gå till honom och fråga liksom, föredrar du spela vänster eller höger, och om du nu spelar där, vad vill du ha bredvid, gillar du att ha, om du spelar på höger forwarden, vill du ha en right skytt på vänster forwarden då som liksom är redo på direkt skott, eller spelade ingen roll? För att, alltså ja, det hade varit intressant att fråga honom det. Jag tror att han gärna hade haft en liksom en right-skytt och sen en leftare också, som att ha bägge delarna så att säga.
Det tror jag också. Jag tror absolut en spelare som Klasen kan man nog fråga det helt enkelt och se liksom sådär, vad är det som har funkat för dig? Sen får vi se helt enkelt hur det blir liksom. Så, men det tycker jag att man kan fråga. Det är inte allt för mycket för att lägga någon makt liksom hos spelarna och sånt där. Jag tycker att när man får en sån typ av spelare, då tycker jag att det lite grann hör till ens jobb att sondera terrängen på så sätt. Och sen så får man fundera på kammaren exakt hur man vill göra. Men ja, jag är lite nyfiken faktiskt på hur det kommer bli. Eller jag tror ju, jag har ju en tro på hur det kommer att bli. Men ja, vi får väl se.
Jag känner ju att Krieger Brodin ihop, Klasen, Rensfeldt känner jag väl ska spela någon form av mera tvåvägskedja kanske. Även om jag ska spela antingen Rensfeldt eller Norman med Klasen. Då lockar det väl lite mer med Norman, för jag tror att han har lite bredare, eller jag tycker att han har lite bredare offensivt register än Rensfeldt. Och sen ska väl någon av rightarna spela med Klasen, och då är antingen då Olli Liss eller Lekkerimäki, våra två skyttar liksom. Och då lockas jag nog lite mer av Lekkerimäki. Det verkar ju som att Djurgården håller Olli Liss högre, som spelar just nu. Han spelar första PP och Lekkeri andra och så vidare. Men jag tycker att Lekkeri har lite bredare register än Olli Liss. Och ja, så därför lockas väl jag att spela typ Lekkerimäki, Norman, Klasen. Men jag tror väl inte heller det blir så. För jag tror inte att Östlund petas från sin centerposition. Och då blir det Rensfeldt Kryger som är kvar som centrar. Så att då spelar han nog med Rensfeldt och Liss. Så jag tror väl att det är bra hur man än gör i princip. Men det trodde man ju liksom lite innan också. Att forwardsidan är för bra för att det inte ska klicka hur man än gör. Det har det inte riktigt gjort.
Nej, man måste ju väga in alltså backsidan också. Alltså det funkar inte att spela ett anfallsspel utan backar. Nu har vi, alltså, vi har inte spelat utan backar. Alltså så, jag menar inte riktigt så hårt som det lät. Men det är en helhet. Och då måste det liksom, spelet från bakplan måste fungera också. För att forwardsidan ska få rätt flyt in i zon och hela den biten. Och få den uppbackningen som de behöver. Men visst, det är väldigt mycket ingredienser nu. Väldigt mycket trevliga saker som man kan stoppa i sin paj. Så att
det... Coacherna kan ju inte klaga på förutsättningarna i alla fall.
Nej, det kan de verkligen inte göra.
Det ska bli bra numera. Alltså ja. Truppen var redan asbra. Nu kommer både Stefan Elliott och Linus Klasen snart in som liksom är för bra för att vara här. Alltså det ska inte gå att inte vara ett av de bästa lagen i serien med det här materialet. Det ska bara inte gå. Liksom. Sen kan man ändå falla på målsnöret att man möter en het målvakt i en slutspelsrunda. Liksom så här, sånt kan hända, men prestationsmässigt så ska Djurgården vara bäst i serien från och med nu. Liksom.
Tycker du det ligger någonting i Wennerholms farhågor kring att kring om det blir liksom lite för mycket stjärnglans nu i Djurgården nu liksom så här, att nu är det ju någon som kommer petas undan, är det någon av de här duktiga junnarna eller vilka är det som kommer liksom att få kliva åt sidan och så. Och så kan det bli för mycket gott i gottepåsen.
Nej, jag tycker att det där är en gammal myt liksom som man slänger fram när det egentligen inte är det som är svaret på varför det har gått dåligt för ett lag eller dylikt. Att ja, det var för mycket stjärnor. Alltså folk gillar liksom att surra det där om att det var för mycket stjärnor där. Och de andra som vann, de kom ihop som ett lag bättre. Alltså så här, när det egentligen bara vad kan vara en jävla slump. De fick en utvisning de inte skulle ha med sig, gjorde mål, det powerplayet och sen så... Alltså så här, alltså inga hockeyjournalister vill ju erkänna hur stor slumpfaktorn är i hockey. Det ska alltid finnas någon form av underliggande svar till varför det blev som det blev. Liksom i en specifik match eller en specifik period. Bara.
Men det kan man ju förstå alltså ändå. Liksom, det är hur
man kan
ha krönikör
som säger att det var slump ja, liksom, tredje match. Liksom.
Nu hade de tur. Alltså, så att det är inget konstigt att de försöker hitta någon form av narrativ liksom, så där. Alltså så är det ju, men jag, alltså, jag tycker att den diskussionen är lite intressant, det här med att ta in, alltså man har ett väldigt profilstarkt lag, duktiga spelare, så tar man in ytterligare en till spelare som lägger sig på samma hylla som Kryger och Brodin, alltså han är väl kanske hyllan över Brodin i alla fall, får man väl ändå säga. Liksom så.
Ja, han spelade ju andra ligan i Schweiz i fjol. Det gjorde ju inte Brodin, men...
Nej, men ja. jag tror du förstår vad jag menar ändå. Jag tycker nog ändå att han är en hylla över liksom så då, Klasen. Skitsamma. Jag tycker den diskussionen kan vara den är intressant och peta i lite grann emellanåt. För att jag tror ju väldigt mycket på det här med liksom dynamik i gruppen och att liksom att det ska funka alla relationer mellan spelare eller att rätt relationer om inte annat ska lira liksom så i en grupp. För att det kan störa mer än man kanske tror. Helt klart. Men jag i det här fallet så kan jag inte någonstans köpa att det här ska kunna vara något som helst problem. Liksom så. För att jag menar, till att börja med så har vi inte 15 forwards i truppen.
Och numerärt har vi plats.
Ja, vi har ju definitivt numerärt plats. Och det är dessutom så att vi har även alltså plats kvalitetsmässigt kan jag tycka. Det har funnits en lucka att peta in. Alltså Fredrik Forsberg har liksom spelat i andra och han har inte presterat.
Om man nu kallar det andra.
Ja, jo. Ja. Absolut. Men alltså ja, speltidsmässigt så har det ju ändå har ju, kan man ju nästan säga till varandra. Ja, skitsamma. Och han kanske inte ska vara där liksom. Så det finns ju platsen så.
Ja, och det är inte heller jättekontroversiellt att en 18-årig Noah Östlund petas från powerplay. Det är inte så här att
nej, det är det inte.
Linus Klasen kommer in och det är så här, okej, nu måste antingen John Norman eller Marcus Krüger flytta på sig.
Nej, det hade ju varit något annat liksom. Så, då hade det ställts lite mer på sin spets.
Jag har också hört att KG är ju fortfarande aktiv på marknaden. Rättar någon mer. Ja. Vad tror du det kan vara?
Ja, du, vad skulle det kunna vara? Jag vet faktiskt inte riktigt nu. Alltså, jag tyckte ju tidigt att skulle vi utöka forwardsidan som jag förvisso tyckte att vi skulle göra, då hade jag liksom varit nöjd med en rivig forward som kan liksom lasta ganska mycket skott på mål. Alltså typ en Niklas Bergfors eller
Det är Albin Greve liksom, som ska vara i Djurgården. Det är ju så.
Ja, jag håller
det är verkligen. Störande att han är i Mora.
Ja, det är fan
störande.
Han är
vår kille alltså. Liksom. Ja. Han är ju det vi saknar. Utan att vara för... Vad ska man säga? Det är klart att Linus Klasen är bättre än Albin Greve. Liksom.
Ja, självfallet.
Så är det ju. Men spelartypsmässigt så är ju en Albin Greve man hade velat få in. Mm. Jag har också förresten sett lite gnäll på att liksom Daniel Brodin inte har levt upp till den här liksom viviga forwardsbilden av honom. Att han har varit lite liksom lite för snäll och lite för... Jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Jag tycker att det är bra att han inte har tagit massa utvisningar alltså för onödiga grejer. Och sen jag vet inte vad folk hade för bild av typ så här Jimmy Ölvestad-figur och sånt där, men det var inte så att det var liksom kaos varenda match de spelade. Alltså så kan man ju inte spela i 52 omgångar.
Nej, alltså,
då får du ju ligga på intensiven sen i 5 månader liksom, när säsongen är över. Så nej, jag är inte någon missnöjd med Brodin alls.
Du...
Men,
ja, förlåt.
Men om du ska in och ner forward, då är det ju ja, någon lite buffligare typ. Någon rivig forward som kan vara det som vi hoppades att Fredrik Forsberg skulle vara, men han inte ser ut att kunna vara i princip.
Ja, alltså ja men precis. Och gärna leftare kan jag känna. Vi har sett att vi skulle behöva kunna ha en leftad forward som kan
Men om det är en grinder till fjärde så ja, då vet fan om left-right spelar så stor.
Nej, förvisso. Men gällande Brodin, jag vet inte. Ja, alltså visst, det har varit lite svalare kanske senaste matchen. Men du frågade mig någon gång, jag kommer inte ihåg långt in i säsongen vi var då, om jag kunde säga några som jag tyckte hade varit liksom sådär, har varit bäst så länge. Och jag sa ju Daniel Brodin då. Och för att jag tycker att han har varit jäkligt bra. Han skapar väldigt mycket. Jag tycker att han åker utav bara helvete. Jag tycker att han jobbar stenhårt. Att han nästan har... Alltså han har en lägsta nivå som åtminstone ja, tangerar på Krügers lägsta nivå. Kan jag tycka. Jag kan tycka att sån kritik mot honom är lite orättvis faktiskt. Jag vet inte riktigt vad man skulle förvänta sig av honom då i så fall. Jag tycker faktiskt att han har Jag tycker att han kör på riktigt jäkla bra liksom så.
Nu är ju forwardsidan i princip komplett så länge vi inte får några skador. Men det är det som kommer hända framöver.
Mm.
Och vi kommer tappa 3 forwards minst på JVM. Vem vet? Jag vet inte hur konkurrensen ser ut i övrigt med en Blomgren. Liksom, om han kan rota sig in där. Men han har ju inte spelat någon juniorlandslag innan så att det vore ju lite av en skräll. Men... vi borde, shit, vi har snackat i över en timme här nu, så det kommer, ja, Farid blir arg.
Tokig.
Ja. Håll det till 45 minuter.
Ja, det Farids är gyllene. Mantra. Ja, precis. Ja.
Det är... se vad lyssnarna tycker, men
hör av vi är klara här. Det är för långt.
Ja, vi som spelschemat säger vi, ja, nu har vi fått vila här 5 dagar, vi möter Mora på onsdagen. Vi kommer väl vi kör väl briefing igen efter de här 3 matcherna på 4 dagar mot Mora, Södertälje och Hästen. Och ja, då inför derbyt, så att säga, mot Gnaget.
Ja, det tycker jag låter som en bra plan.
Bra, då stänger vi luckan här.
Det gör vi.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.